judarnas nyfödde kung. Var finns Jesus? Ja, den frågan har väl väckts i våra liv kanske många gånger. Det ska finnas en kung. Men var håller han hus någonstans? Och idag ska vi backa ifrån de här österländska stjärntydarna då till tusen år bakåt i tiden. Till profeten Samuel som också bär den här frågan inom sig. Var finns Israels kung? Och vi ska läsa en text då ifrån första Samuelsboken. Med i slutet på kapitel 15 och början på kapitel 16. Därefter gick Samuel till Rama medan Saul vände hem till Sauls giva. Samuel grät över Saul och ville inte se honom mer så länge han levde. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Herren sa till Samuel, hur länge tänker du gråta över Saul? Jag har ju förkastat honom. Han ska inte längre vara kung över Israel. Fyll ditt smörjhorn med olja och ta det med dig. Jag sänder dig till Isai i Betlehem. Så jag har utsett en av hans söner till kung. Samuel svarade, nej, dit kan jag inte gå. Fick Saul reda på det så skulle han döda mig. Men Herren sa, ta med dig en kviga och säg till att du kommer för att offra till Herren. Bjud så in Isai till offerfesten. Sedan låter han dig veta vad du ska göra. Den som jag utpekar ska du smörja till kung åt mig. Samuel gjorde som Herren hade sagt. Han kom till Betlehem och när han kom till Betlehem skyndade stadens äldste mot honom och frågade oroligt. Varför dig hit? Är allt väl? Ja, svarade han. Jag är här för att offra till Herren. Rena er och kom sedan med mig till offerfesten. Han renade Isai och hans söner och inbjöd dem till offret. När de kom dit och Samuel såg Eliab tänkte han, här inför Herren står hans moder. Men Herren sa till Samuel, fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Då kallade Isai på Abinadab och lät honom stiga fram för Samuel. Men Samuel sa, inte heller honom har Herren utvalt. Därefter lät Isai samma stiga fram. Men Samuel sa, inte heller honom har Herren utvalt. På detta sätt lät Isai sina sju söner stiga fram. Men Samuel sa, Herren har inte utvalt någon av dessa. Sedan frågade han, är detta alla dina söner? Nej, svarade Isai, den yngste är kvar. Men han utav alla fåren. Då sa Samuel, skicka efter honom. Vi går inte vår väg förrän han har kommit. Isai lät hämta honom och han var ljus och ståtlig och hade vackra ögon. Och Herren sa, han är det, honom ska du smörja. Samuel tog det oljehornet och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Därefter vände Samuel tillbaka till Rama. Tack Jesus att vi än en gång har fått läsa ditt ord i den här kyrkan. Tack att du vill välsigna det våra hjärtan. Amen. Är du redo för en ny utmaning? Ja, då är du förmodligen den som vi söker. Ungefär en sån där formulering kan man läsa ibland i Vetlanda-posten. Och det är ju så att inte så sällan i livet så funderar vi på egentligen vad vi ska ägna oss åt och vad vi ska satsa på och vad vi ska ha för yrke och så. Och det där det hör ju speciellt ungdomen till. Men även när man kommer upp i åren lite så kan man ställa sig den där frågan. Vad ska jag egentligen bli när jag blir stor? Finns det någon tid kvar till förändring? Är det något annat jag kan göra och så? Den där frågan kan vara berättigad. Har jag hittat min uppgift eller ska jag liksom gå här och stampa till pensionen? Och nu känner man ju att den där, man ser ju den liksom lite grann där bort i fjärran, men man förstår ju att den flyttas längre och längre framåt, så man får väl se om man hinner i fatt. Det återstår ju att se. Men hur skulle det vara att göra något helt annat? växlas bort totalt. Och så drömmer man om kanske att bli frisör eller polis eller lantbrukare, och så händer det där ibland att livet liksom vänder och man får en ny horisont framför sig och så öppnar sig vägar och drömmar, sånt som man har tänkt, och drömmar blir verklighet. Men ibland så är det så att det är livets kärva omständigheter som pekar ut riktningen också. Jag vågar nog påstå, och ni får rätta mig sen vid kyrkaffet, att det är få av oss som har drömt om att bli kung. Och har ni gjort det så är det ingenting direkt som ni springer in till grannen och talar om. Eller delar på sociala medier. Vi håller det för oss själva, va? Alltså, jag vill bli kung. Alltså inte bara få vara med och bestämma lite grann eller liksom vara kung den 25 när lönen dimper ner, utan på riktigt vara kung i ett land. Numera har ju kungarna en ganska inskränkt makt, men vi vet historiskt sett vad en kung förmår att göra och åstadkomma. Och vår egen kung Carl Gustav, han ville ju egentligen bli ett bonde, så läste jag i Aftonbladet, om han inte hade fötts till kung. I den text vi har läst så är det ju egentligen så här att det är ett omvänt skeende än det vår kung kunde tänka sig. Att det är en bonde eller en fåraherde. För honom så öppnas plötsligt dörren till kungamakten på ett anmärkningsvärt sätt. Det tar några år, men så blir han då Israels nästa kung. Och han blir hämtad ut bland fåren. Skicka efter honom, sa Samuel. Vi går inte vår väg förrän han är här. Gud har bestämt sig och profeten Samuel är redskapet som smörjer David till kung i Israel. Hade han sökt det jobbet, tror ni? Vilka drömmar hade David om att göra något annat? Hade han tröttnat på vad alla får och ropade till Gud om en förändring? Ja, det vet vi inte. Men en sak vet vi, att Gud sökte efter honom. Inte på måfå, utan liksom inte som ett allmänt letande, utan han sökte efter honom personligen. Med precision och urskiljning. Gud skakade liksom i det där sållet han har, va? Och så förväntade han sig då att någonting skulle bli kvar i maskorna. En kung skulle bli kvar, va? Och när vi urskiljer någonting och förväntar oss att, så förväntar vi oss kanske att det stora ska stanna kvar, va? Men i Guds såll så är det som att det stora faller igenom och det lilla blir kvar. Och man kan ju fundera på hur den ser maskorna ut i det sållet. Det kan ju vara någonting, om någon vill uppfinna något nytt här i Hållsby, så kan ni bara fundera på det. Hur skulle det, den funktionen se ut? Att det stora faller igenom och det lilla blir kvar. Guds rike är annorlunda. Och ibland så är det till slut bara det frånvarande som är kvar. För han var ju inte ens med på mötet, David. Är detta allt? Tog jag så fel? Är allt arbete förgäves? Går jag tomhänt härifrån? Var finns resultatet? Vi registreras ofta det frånvarande. Herren ser med andra ögon än människor, läste vi. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Det fanns ju folk att välja på. Kompetenta, detta modeord. Fullväxta. Men Gud ville ha David. Och det är ett genomgående tema i Bibeln att det är Gud som söker. Det talas ibland om att vi lever i sökarnas tid och att nutidsmänniskan är en sökare. Och jag håller inte för otroligt att det är så. Men den största av sökare är Gud själv. Som söker människan till frälsning. Söker sitt folk för uppdrag och smörjelse till tjänst. Människosonen har kommit för att söka, läser vi i Nya testamentet. Söka det som var förlorat och rädda det. Har ni tänkt att vara sökt av Gud? Vilket privilegium. Vilken nåd att han gör sig det besväret. Han är ju konungarnas kung. Men vem är jag? Och hans uthålliga sökande, det kan vara en tröst när vi själva brottas med vår egen bångstyrighet och ovilja att söka honom. I Betlehem är han då att finna, Israels nästa kung. Men först ska vi blicka lite grann bakåt. Första Samuelsboken har tre huvudpersoner. Det är Samuel som är den sista domaren. Och så är det Saul som är den första kungen och David då som är den andra kungen. Och efter ökenvandringen så intar Josua landet och sedan följer domartiden. Och det är en ganska mörk tid av historien. Alltså israeliterna glömmer Gud under domartiden och dyrkar andra gudar. Och domarboken avslutas med en väldigt individualistisk beskrivning. Det står så här, det allra, allra sista så står det så här att var och en gjorde som han själv fann för gott. Individen i centrum. Och man måste nog tillstå ändå att man har en viss igenkänning av det även i vår tid. Men så som svar på bön då så föds Samuel och Hanna, hon är barnlös och står att Herren tänkte på Hanna och hon födde en son. Och barnlöshet är ett ganska vanligt tillstånd när Gud gör något nytt. Samuel är ett av flera exempel. Och så ger Hanna tillbaka det som hon har fått enligt det löfte hon gav inför prästen Eli. Och så får Samuel göra tjänst hos Eli. Och Samuel han växer upp i en tid då det var ovanligt att Herren talade till människor och profeter var väldigt ovanliga. Men så en natt så tar Gud liksom bladet från munnen och ropar på Samuel. Och efter ett antal försök där så förstår Samuel till Gud till slut att det är Gud som talar. Och så säger han de där kända orden. Tala Herre, din tjänare hör. Och så kommer Samuels liv att kännetecknas av att han övar upp ett känsligt instrument i sin inre värld. Där han kan förmå att urskilja Guds tilltal. Och inte minst då i den text vi har läst. Samuel har en profetisk kallelse och han växer upp och vinner både Guds och människors gunst. I en tyst tid så ropar Gud Samuel, Samuel. Och det är ett tungt uppdrag han får att framföra till prästen Eli. Han börjar med att tala till en, men sen når hans budskap allt längre ut. Och till slut så står det om honom att hela Israel, ända från Dan till Betseba, förstod att Samuel var betrodd att vara en Herrens profet. Och så är det som liksom klockorna stannar. Det uppstår ett mellanrum kan man säga. Domartid övergår i kungatid och Israel blir ett kungarike. Varför får inte vi? Alla andra har ju. Ja, det låter som ekot av våra barn. Det finns en tid i varje förälders liv då man jämförs med andra och så blir man tydligt medveten om den brist man är i besittning av. Alltså, pappa, varför får alla andra och inte jag? Men hörni, det är inga barn som ropar det här. Det är Israels äldste som uppvaktar Samuel. Du är gammal Samuel, ge oss en kung nu som kan styra över oss. Och motiveringen den är den att det har ju alla andra. Varför får inte vi ha någon kung? Vi begär en kung. Visst är vi Guds utvalda folk, men tänk vad bra det skulle vara om vi hade en kung. Och Samuel han är skeptisk. Alltså Gud själv skulle vara kung över Israel. Och nu duger inte det längre. Och så talar han med Gud om saken. Och han får ett häpnadsväckande svar. Ända sedan den dag jag förde dem ut ur Egypten har de ständigt vänt sig bort ifrån mig och nu gör de det igen. Alltså det var inte bara en ändring av styrelseskicket utan det hade en djupare innebörd. Gud skulle vara deras kung och önskan om att ha en egen kung det var liksom att proklamera sitt oberoende av Gud. Och så vill man likställas med alla andra. Alla andra har ju. Och så gick man då ifrån från Guds styre till kungans styre. Och Samuel han känner sig sviken och han ber till Gud. Och Gud säger att det är inte dig de har förkastat utan det är mig. Och så händer det som jag faktiskt inte tror Samuel var beredd på riktigt. Det svar som Gud ger på folkets begära. Gud säger så här: låt dem få sin vilja igenom. Det är inte dig de har förkastat, utan det är mig. De vill inte att jag ska vara deras kung, men gör dem till viljes, men varna dem först. Och Samuel varnar folket, men begäran står fast. Gör som de vill, ge dem en kung. Och så tillsätter Samuel den första kungen i Israel. Och så blir de beroende av honom och många kungar framåt, både onda och goda. Och så nu nästa då, som är på tur, så är det David. Var finns Israels kung? Eller var finns judarnas nyfödda kung? Ja, den frågan ställdes i Betlehem. 29 släktled, eller ungefär 1000 år senare, av några österländska stjärntydare. Den frågan har ställts i våra kyrkor, kanske i allehanda julspel nu den här helgen. Och kung Herodes, han tar den frågan på stort allvar. Och de skriftlärda ger honom besked. Var ska det ske? Jo, det ska ske i Betlehem. Alltså, Jesus föds i en kungalängd som har sitt ursprung i David. Josef och Maria ska till Betlehem, ska skrivas eftersom de var av Davids hus och släkt, läser vi i julevangeliet. Alltså, tanken om en kung i Israel, den är väl befäst. Men den börjar genom någonting som Gud egentligen inte vill. Mycket märkligt, får man väl ändå säga. 3000 år efter denna händelse så lever vi. Min pappa, han dog för lite mer än 7 år sedan. Och på hans begravning så sjöng vi hans sång. Den sång som jag hade hört honom sjunga så många gånger, framförallt då han arbetade. Han sjöng: min kung och jag, vi vandrar smala vägen, där många människor ofta går förbi. Jag känner mig så lycklig i hans närhet, i kungens sällskap vill jag nu förbli. Att han tog hand om mig, det är för mig en gåta. Han är ju konungarnas kung, men vem är jag? Nu är jag ändå säker, han mig leder. Vi reser hem, min kung och jag. Profeten Zakaria, han profeterar om Jesus. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. Och när vi läser i Uppenbarelseboken så ser Johannes ryttaren på den vita hästen, som bär namnet konungarnas konung och herrarnas herre. Alltså, folket gör uppror. Men Gud tar den tanken, förslaget om en kung, och låter det bli till välsignelse för folket. Sen för alla folk, för min pappa och vi som sitter här. Alltså, man tänker ont, men Gud gör något gott av det hela. Och detta är väldigt motsägelsefullt. Alltså, å ena sidan införs kungadömet på grund av folkets egensinniga begäran. Å andra sidan så genomför Gud sina planer rakt igenom det som sker. Ni har tänkt ont mot mig, men jag har tänkt er det till godo. Det är inte enda gången det sker, och förmodligen inte heller den sista. Ni vet Josef, första Mosebok, han blir slängd i en brunn och förd till Egypten. Och det är ingen vacker och älskvärd tanke att göra så. Och det var ingenting som hans bröder såg tillbaka på med stolthet. Det högg till i hjärtat säkert varje gång de tänkte på vad de hade gjort. Men väl i Egypten så gör Josef en kometkarriär. Han blir finansminister och får förfoga över stora tillgångar, och så driver hungersnöden de här bröderna tillbaka till Egypten. Man måste ha hjälp, va? Och så i mötet med Josef där, så efter många om och men så känner man igen varandra. Och så flödar välsignelsen ifrån Josef över bröderna. Och då säger Josef någonting mycket märkligt. Han säger: Gud skickade mig hit. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit för er. Och min fråga är då, vad tänkte bröderna då? Och vad tänker vi? Det var ju vi som retade oss på den där drömmaren, så till den grad att vi kastade honom i brunnen. Det var ju vi som sålde honom och lurade farsan där hemma. Vi syndade, men han blev sänd för att rädda liv. Alltså, det blir kortslutning i skallen, va? Man fattar liksom inte, va? Ni ville ont, men Gud har vänt till något gott. Guds rike är verkligen annorlunda. Det största exemplet på detta når sin kulmen i passionshistorien. Jesus förkastas, dödas av sitt eget folk, men det förvandlas till välsignelse och världens frälsning. Och vid Jesu kors gäller verkligen orden: ni tänkte ont mot mig, men jag tänkte er det till godo. Guds mysteriet. Behöver vi det? I en tid där allt ska förklaras. Förvisso. Och nu ska jag ge något att fundera på. Jag brukar slänga ut någon fråga, så det är ibland, jag tror jag gjorde det sist jag var här med. Jag vet inte om jag har fått några svar, men det är inte så lätt, va? Det här, va? Med teologi, det vet ju Mark. Han håller på mycket med det. Jag har en fråga som jag egentligen inte har något svar på. Men jag undrar, gör han det igen? Alltså, kan det hända i våra liv? Kan det vara så att våra värsta misstag och felsteg kan Gud vända till välsignelse? Det där som skulle vara ett ogjort, kan han införliva det i sin plan och vända det till något gott? Kan misslyckandet bli den språngbräda Gud använder för att göra något nytt i våra liv? För att handla fel och orätt, och gå inte hem och säga att jag har sagt det liksom, va? Att jag har uppmanat er till dumheter. Gör absolut inga principer av det här. Men när det värsta har hänt, det som inte fick hända, har han som skapade ur intet gett upp då? Knappast. Hela Israels historia, kyrkohistorien, pekar i en annan riktning. En Gud som kan förvandla, som gör mörker till ljus, natt till dag, som kan ta precis allting i sin tjänst, till och med våra synder och misstag. Ja, jag vet att det blir kortslutning i skallen. Det borde inte gå i min värld, i mina ögon. Men Herren ser med andra ögon, läste vi texten. Guds rike är annorlunda. Fundera på det. Ja, så vi kommer till texten och kanske. Jag håller på en stund nu, men jag tänker hålla på lite till. Hoppas ni står ut med det. Alltså, Samuel, han sliter med en fråga som han får också av Gud då, va? Alltså, hur länge? Det handlar om ett tidsperspektiv då. Hur länge ska du nu sörja över Saul? Gud har förkastat Saul som kung. Och han till och med, det står till och med att han ångrar att han hade gjort honom till kung. Och tänk att det som Samuel varit så delaktig och engagerad i, det har nu kraschlandat. Och besvikelse och bitterhet, det har man liksom i ett fast grepp. Och han gråter och han vill inte längre se Saul så länge han levde. Och det säger ju lite grann om tillståndet hos Saul då. Och sorgen över det misslyckade kungaprojektet, den är liksom blytung. Gud har ångrat sig och Samuel vill inte se sin kung mer. Ja, man kan ha roligare där hemma i Rama än så. Samuel är gammal och trött, och hade liksom inte varit för att Gud på nytt ropade på honom, så hade nog hans livsberättelse kanske stannat där och hans profetiska tjänst hade tagit en ände. Men det är som att Gud säger till honom så att jag har ingenting emot att du sörjer. Frågan är bara hur länge. Det finns en tid för sorg och överkraschade drömmar, men klockan går, Samuel, alltså. Hur länge ska du sörja? Alltså, vi har inte all tid i världen på oss. Jag vill göra något nytt. Är du redo för andra chansen? Kanske Gud ställer den frågan till någon av oss idag. Är du redo för andra chansen? Besvikelse har en förmåga att få tiden att stå stilla. Men klockan går och Gud blir otålig. Sorg och besvikelse har liksom en inbyggd gravitation i sig att få oss fast på fläcken. Liksom, va? Men tiden kommer då uppåtet måste ske. Och det är Gud som tar initiativet. Hur länge? Gud är andra chansens Gud. Kung nummer två ska smörjas. Och jag är inte färdig vare sig med dig, Samuel, eller ditt folk. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Gud är andra chansens Gud. Och vad hade det varit med oss, hörni, om inte vi hade fått en andra chans? Eller kanske en tredje? Och ändå fler. Samuel är gammal. Men han kommer tillbaka. Det är inte för sent. Vilket är det starkaste bindet från din karriär? Ja, den frågan fick Susanna Kallo efter att ha sprungit sitt sista lopp i karriären vid inomhus-EM i Belgrad för ett par år sedan. Hon kom sist i finalen. Och det var 100 meter häck, tror jag. Och hon hade ett internationellt genombrott 2006 och efter ett par skadefria år där så gick allt bra, men sen kom skadorna. Hon fick kämpa i flera år med sina skador och 2011 så var hon liksom uträknad ifrån de stora sammanhangen. Det var liksom över för henne. Men så sker det osannolika miraklet att hon kommer tillbaka till världseliten och med i OS i Rio 2016. Och så då 2016, eller ett tag efter OS där, så springer hon sitt sista lopp. Och när allt är över och allt är avklarat så ska det summeras då en 20 år lång idrottskarriär. Och så kommer sportreportern, ni vet, de är ju på hugget. Och vill nyfiket veta. Och jag kommer ihåg, jag satt i bilen när jag hörde den här intervjun. Och så säger reportern så här: vilket är det starkaste minnet, Sanna, från din idrottskarriär? Var tyst en lång stund och så säger hon: ja, det är svårt att välja, sa hon, men det är nog detta att jag kom tillbaka. Alltså inte en speciell vinst, inte en speciell medalj eller sträcka, utan just detta att jag kom tillbaka. Det var den svåraste nöten att knäcka. Världsrekordet hon hade på 60 meter häck, det tog 7 sekunder och 68 hundradelar. Det starkaste minnet var den långa kampen tillbaka. Det tog 5 år. Hur länge ska du sörja? Ja, ibland tar det tid. Gud vill ha dig tillbaka. Han vill att du ska göra comeback. Och jag tycker det finns knappast något tjusigare när man liksom, när alla har räknat ut den och så där, och alla förstår sig på och har sagt sitt och medierna fällt sin dom och så vidare. Så finns det ändå någonstans längst inne, va? Ett rum som man inte har inventerat. Som man inte egentligen vet någonting om, va? Där det där lilla fröet växer. Att jag vill komma tillbaka. Den obändiga kraften, va? Att få komma tillbaka. Jag tror att vi behöver uppleva det i Guds församling idag. Att människor får komma tillbaka. Det är så många som har varit med, va? Men som kanske av olika anledningar har lämnat. Människor som gör comeback i våra församlingar. För Samuel så var det att nu är det dags att haka ner oljehornet igen. Fylla det och ge sig iväg. Nästa generation väntar någonstans där ute. Och det är du som är välsignelsens bärare till nästa generation. Och det kan vara något att ta i beaktande när åren börjar bli många och håren grå och får mig kanske. Ja, precis. Och så där, va. Alltså, det är inte slut, va. Du ska bryta oljehornet över de unga i din församling eller här i församlingen. Samuel, han lyssnade en gång och han lärde sig tidigt att känna rösten. Och nu kallar han igen. Gå till Betlehem. En av Isais söner ska bli kung. Och man kan fråga sig, hur gick det till när Gud talade? Ja, i de profetiska böckerna så står det att Herrens ord kom till profeten. Och man undrar, hur gick det till? Var det en röst, en syn eller var det ett brev på posten eller någon känsla av något slag? Eller, och vi vet inte det, och det är ju väldigt individuellt. Och den där inre rösten, hur hör man den? Och vem är det som talar och så vidare? Och vi lever i ett samhälle som är väldigt ett högljutt maskineri som överröstar det mesta. Jag läste i Vetlandaposten, det är helt otroligt om nya digitala trender. Ingenting är ju omöjligt längre, men nu var det där att man skulle ha sådana här trådlösa öronsnäckor i dygnet runt. Och ja, motiveringen till detta då, det var liksom att de skulle sitta i på natten också, för man inte skulle behöva höra grannens snarkande eller fruns snarkande då, så där va. Så att det är liksom, det finns det mest upptänkliga grejer som man måste liksom skaffa sig nu va, och frågan är man hör väckarklockan när man har de där i öronen och så där va. Ja, ni märker att jag är måttligt imponerad av sånt där. Men så är det va. Det är så mycket på gång hela tiden va. Hur talar Gud in i våra liv? Och hur ger vi möjligheten till hans tilltal? Ja, ibland så tycker jag faktiskt det är så här att ibland är det som att Gud tar vem man vill i sin tjänst. Gå till Betlehem. Ja, Samuel han uppfattade den signalen på något sätt. Gå till Betlehem. Anna, Josef och Maria skulle dit, så var det ett påbud av världens makthavare, kejsar Augustus, då var det han som talade. Han blir samtidigt mun åt Gud. Han verkställer det profetiska ordet om att Jesus ska födas i Betlehem. Gå till Betlehem. Och när herdarna hörde de orden så var det änglar som talade. Så efter en del om och men så är han där. Han vill först inte åka, han är rädd. Men så når han sitt mål och så är liksom instruktionen slut. Nu står han där och vi är ju där ibland och vi tror att vi har gjort allt det rätta och så vet vi ändå inte hur vi ska vända oss. Vem ska jag välja? Det är inte lätt att vara profet. Tänk om man hade haft en son, men 7 stycken. Hur väljer man då? Valmöjligheternas ångest, ni vet va? Det är många unga kämpar med den. Ja, det finns så mycket att välja på. Vad ska man välja? Vi har allt och desto svårare att välja. 7 söner. Vem har Gud utvalt? Och så är det så nära att Samuel tar fel. Han såg Eliab och så tänkte han, ja det här är Herrens mode. Han hade det som krävdes till det yttre. Och det är nära att Samuel tar fel. Vi räknar så gärna med det som är stort och ståtligt. Fäst inte vid hans utseende. Det är inte han. Han står där med sitt oljehorn, utlämnad, utan kontroll. Involverad i en trons vandring. Han var betrodd ända från norr till söd i Israel. Men vem är det? Han såg och han tänkte, vilken grann karl. Men han var tvungen hela tiden att tala med honom som hade sänt honom. Herren säger så här då att Gud ser med andra ögon. Människor ser till yttre. Herren ser till hjärtat. Och så kommer de då Elihav, Abinadav, samma svar. Va? Ingen av dem. Men hoppet finns. Det är ju 4 kvar. 3 kvar. 2 kvar. 1. Ja, men nu måste det väl ändå vara han. Men icke någon av dessa. Tog jag så fel, måste han ha tänkt. Allt detta besvär till ingen nytta och man spårar en viss oro i rösten. Är detta allt? Är detta allt? Ja, nog har vi tänkt och känt det ibland. Är detta allt? Det måste väl ändå finnas något mer som Gud har sparat åt sitt folk. Nog tänker vi så ibland. Denna gången var lösningen den lilla och oerfarna. Det som ingenting var utvalde Gud. Den tomma platsen. Är det ett problem eller en Guds lösning? Den yngste är kvar, säger pappan. Men han grunnar säkert på något annat. Han funderar på hur fåren ska få bete. Eller så kanske han stavade på de första satserna i sin 23:e psalm, vad vet jag. När Samuel får reda på att det finns en kvar så säger han, skicka efter honom. Vi går inte härifrån för han är här. Vi sätter oss inte till bordet. Han hade en längtan efter kungen. Han hörde rätt. Han fanns någonstans där ute. Och jag ger mig inte förrän han är här. Och så får han då användning för sitt oljehorn. Och oljan rinner över David. Davids kind och Guds ande faller över honom. Och Messias, det betyder den smorde. David blir kung i Israel. men han blir lovad ett evigt kungadöme. Gud ska sätta en ättling till honom på sin tron. Alltså i Davids släktled föds Jesus, som vi har firat den här helgen då, va? Och vi tror att han är Messias, den evige kungen. Och det är runt honom som ni får samlas här i Holsby, det år som ligger framför nu, kring kung Jesus. Amen. Ja Gud, vi har så svårt ibland att förstå dina vägar, och du ser inte alltid som vi ser och tänker som vi ser. Tack för det exempel som vi har fått ta upp här idag. Tack att det kan få tala till oss och säga någonting till oss. Tack att du i alla tider har haft världen i din hand. Och när vi tänker och ser på världen idag och den tid vi lever i, så undrar vi, var ska det ta vägen och var ska det sluta? Men tack att du är kung, konungarnas kung och herras herre. Och tack att vi får lägga våra liv och den här församlingen här och församlingar runt omkring och kristna i Sverige och hela världen här. Tack att vi får lägga allting i din hand. Tack att du vill leda oss det här året som ligger framför. Och låt oss få se att du verkar i våra liv och att vi får se människor komma till tro. Och så Jesus, tack att vi får, att du tar hand om avslutningen här av den här gudstjänsten och nattvardsfirandet och så. Tack att vi får känna din närhet och att du rör vid oss.